Om någon har frågat mig hur jag mår eller sådär. Då har jag liksom sagt innan att jag ska berätta hur jag mår. Men det enda jag behöver nu det är att du lyssnar på mig, bekräftar det jag säger och ger mig en kram. Så inga goda råd, inget att lösa eller fixa. Utan bara lyssna och bekräfta mig och ge mig en kram. Hej Maria.
Hej Helena.
Idag poddar vi med en vante på mikrofonen.
Ja, men det känns helt så här, ja, jättefin poddutrustning. Och så bara springer jag och hämtar så här, bara två vantar. Jag som liksom i god tid i år helt otroligt har plockat undan vantar och halsdukar redan nu.
Åh, är det för att du är redo för att åka utomlands och sen när du kommer hem så är det vår?
Det kan ju vara det. Jag har också, jag vet inte, jag har ett slags beteende så där, när jag ska resa bort så har jag ett beteende som att jag måste göra så mycket saker som att jag kanske, man vet inte om man kommer hem igen.
Oha, okay.
Nej, jag tänker inte så, men när jag tittar på mig utifrån så är det precis så jag beter mig, för jag måste göra i ordning allting och fixa. Jag tror att det handlar om att jag tycker det är skönt att komma hem efter en semester och att det är fint och ordning liksom.
Den kan jag relatera väldigt mycket till. Jag vill helst flyttstäda innan vi åker iväg.
Ja, men precis.
Så att när man kommer hem är det liksom tipptopp.
Ja, och sen också just det här att jag njuter fortfarande lite av att vi har ju inte haft det så i så många år. Utan i ganska många år så hade vi ju tonåringar som bodde här hemma. Och de bodde ju även här när inte vi var hemma. Så att då när man kom hem så var det inte alltid i ordning.
Nej, jag förstår det. Jag har ju fått släppa det dock. Nu när man lever småbarnsliv, det är alltid kaos hemma hos oss. Ja. Och jag liksom, innan mådde jag väldigt dåligt av det. Och blev väldigt stressad. Jag kunde också bli lite irriterad. Men nu så bryr jag mig inte så jättemycket. För att jag tänker att var sak har sin tid. Och nu är det en sån tid. Och sen kommer en annan tid. Och då kan jag ha lite mer ordning och reda. Och rent omkring mig.
Ja, precis. Hur har du haft det sen sist då?
Jo, men jag har haft det bra. Jag håller på med min hemsida, så jag får aldrig ordning på den riktigt. Ena stunden ska det vara de färgerna och nästa stund ska det vara de färgerna. Alltså jag försöker hitta mitt brand, som det heter. Så det håller jag på lite med. Och sen så, alltså jag har ju en dröm om att så många som möjligt ska kunna göra sorgbearbetning. Jag tycker fortfarande att det är så konstigt att inte det erbjuds via vården. Så att nu håller jag på och sätter ihop utbildningskurser som är lite mindre och inte som kostar så jättemycket. Så att om man vill ha lite mer kunskap bara allmänt så. Det är ju inte sorgbearbetning, det ska jag verkligen säga, för det är det inte. Utan det är bara så allmän kunskap och man är bara på ytan lite så här kort. Så man får lite, ja men bara så här lite koll på vad saker och ting kanske är och betyder. Och sen så har jag ju själv gått lite utbildningar på annat håll som jag har bakat in i de här utbildningarna. Så att jag kan prata om ämnena vi har i sorgbearbetning fast plocka in andra element i det också. Så det ska bli jättekul. Så idag faktiskt när vi spelar in nu så har jag släppt första kursen. Så får vi se hur det landar. Så det känns kul. Och sen har jag kontaktat faktiskt prästerna på Rehov, det sjukhuset där jag mötte liksom Isolde när hon var död. För att när vi drabbades så fick vi ingen hjälp. Och jag har ju förstått att det ska man få. Men vi fick inte det. Och det fanns inga grupper, sorggrupper. Det fanns inget stöd kopplat till det vi gick igenom. Alltså det fanns ingenting. Så idag ringde jag till dem. Och då fick jag faktiskt prata med en av prästerna som hade varit med oss när vi fick beskedet. Jag har inget minne av detta, att det var två präster. Jag vet bara en. Och det är bara för att han har ringt till oss två gånger efteråt och frågat hur vi mår. Men han är pensionär idag, så han var inte där mer. Men den här prästen, han hade också varit med, sa han. Så han kände ju till vår historia. Men då sa han att de faktiskt just nu har en diakon som ska gå sorgbearbetning om några månader. Så det är ju jättebra.
Ja.
Och de håller just nu på att sätta ihop grupper för stödsamtal. Och då sa jag att jag hemskt gärna skulle vilja vara med i det. Och så får vi se om jag får det. Jag har ju liksom bara den här, jag är ju bara utbildad i handledning, sorgbearbetning. Så att de andra är ju då psykologer och diakoner och allt möjligt. Så att jag vet inte om jag kommer få det. Men jag har i alla fall sagt att hej, jag finns och jag är jättegärna med. Så får vi se.
Ja.
Så det har jag gjort sen sist. Vad har du gjort?
Jo, men jag har... Jag blev lite krasslig där. Alltså det var som någon kastade lite halsont på mig där. På eftermiddagen efter vi träffades där. Så jag har inte varit sängliggande. Men jag har röst nu. Men den är fortfarande lite. Men jag har knappt haft röst.
Nej.
Vilket är ju lite tungt när man jobbar och använder sin röst.
Ja.
Men förra veckan blev jag också kallad till ett företag. Eller jag blev inte kallad. Jag blev uppringd av en person som frågade om jag kunde komma. Och hjälpa till och stötta lite. För att det var en av medarbetarna som hade fallit ihop på jobbet. Och fick åka ambulans in. De gjorde HLR på arbetsplatsen. Och han fick åka in och till sjukhus. Så att jag var där på eftermiddagen. Och stöttade lite. Gick runt och pratade med de som hade varit med. Och sådär. Och sen dog den här mannen sen tidigt på kvällen. Så att jag åkte dit. Och då samlade de alla medarbetarna på arbetsplatsen. Så att jag åkte dit senare på kvällen vid 8-tiden. Och var där ett par timmar. Och det var också... Ja, men det var fint. Men hade jättesvårt att somna på kvällen.
Såklart.
Också sådär. Mm. Alltså jag var där på morgonen efter sen också. Och pratade med alla när det hade landat lite och sådär. Men också just det där jag hade svårt att somna på kvällen. Man tänker just att om man går upp på morgonen. Man gör det man ska. Man dricker sitt kaffe eventuellt. Ja. Och så åker man till jobbet. Mm. Som precis den här mannen gjorde förra veckan. Och sen kommer man inte hem mer.
Nej.
Och hur... Och hur viktigt det är att vi också tänker på hur vi lever.
Mm.
Och vad som är viktigt och vad som behöver sägas och sådär.
Ja. Mm. Jag brukar säga till Erik innan han liksom åker iväg, om det har varit att man har haft en konflikt eller sådär, så säger jag alltid det. Att, tänk om det skulle hända dig någonting nu när du åker iväg.
Mm.
Och att det här är det du lämnar mig med.
Mm.
Är det det du vill att jag ska komma ihåg då?
Mm.
Om jag liksom sitter och bär på sorg, är det det här du vill att du lämnar mig med?
Mm.
För det, jag tycker det är så himla viktigt att man tänker på de delarna.
När jag inte kunde somna på kvällen så började jag tänka på så här, jag började tänka så här, mycket, tänk på alla så här lappar som ligger på mitt skrivbord och alla mina kunder och alla mina klienter. Och hur ska det, jag började tänka, ja, men vi behöver nog göra en riktig krisplan, tänkte jag, för... Det har vi i grova drag, men just det där. Ja, nej.
Jag är ju på ett företag nu där det har exakt hänt det. Så han som har startat företaget, som också var vd och som hade allting i sitt huvud och kunde allting, han dog.
Mm.
Och nu sitter de i personalen och ska försöka förstå hans visioner och veta allting. Och han hade all kundkontakt och liksom allt. Och de ska ta över det nu och det fanns ingen krisplan för det.
Nej.
Det är jättetufft jobb.
Mm.
Men då är det ju fint, alltså, som både du och jag, att vi får vara med och stötta i det.
Ja, och det här företaget som jag inte hade varit inne och jobbat på tidigare, så jag kände inte till någonting om det.
Mm.
Men de var drygt 30 anställda. Men vilken fantastisk stämning det var på den här platsen. Och han som jobbade som chef där. Och jag var helt totalt imponerad av det. De var så fina med varandra och visade så tydligt att de brydde sig om varandra. Och för dem var det mer än bara en jobbakompis som hade dött den dagen. Utan det var liksom en god vän också som betydde mycket. Men det var en otrolig fin stämning. Väldigt tillåtande och jättefin. Det är inte sådär jättevanligt att man kommer när man känner så. Så det var roligt också.
Mm.
Så det har jag sysslat med. Sen så, livet går rulla på. Det är mycket jobb och sådär. Det är bara jättekul. Mm.
Jag sa ju det förra gången att att jag tycker att du ser så pigg och fräsch ut. Men man ser att du har liksom ett nytt glow i din hud. Jag tror ändå att det här
hälsoprojektet
jag har ju liksom gjort sin del.
Ja, men självklart har jag gjort det. Nej, men det var ju som jag sa förra avsnittet, det var ett väldigt tufft år på många olika plan. Jobbet var inte drabbat på något sätt, så det var väl det som höll mig uppe mycket. Men det var många olika saker som hände förra året där jag knockades lite.
Mm.
Gång på gång på gång, och det gjorde sitt. Men som sagt var, jag har också den tendensen till att ta bort det som är bra för mig själv först.
Mm.
Och så tänker jag på alla andra, men det har jag bestämt mig för nu, att det ska jag inte göra, utan jag behöver. Och det också, jag pratade med en klient precis, jag hade träffat en klient precis innan du kom här, att just det här, jag gick en ledarskapskurs där bland annat Christer Olsson var ju en av kursledarna. Så jag känner ibland att jag rapar Christer Olsson lite ibland för han har så häftiga citat och jag citerar honom. Men just det här som han säger att människor, man säger till varandra så men ha en bra dag. Liksom, Nej, vi ska göra oss en bra dag. Ja. Och det är ju samma sak med livet, tänker jag. Mm. Ja, men ha ett bra liv. Nej, det blir inte så. Nej. Alltså, vi ska göra oss ett bra liv. Mm. Jag var på ett annat ställe idag och hade grupphandledning där det var lite, vi har jobbat mycket med deras grupp och deras avdelning och teamet och sådär. Och det var också liksom så här, nej, men vi får väl hoppas nu att teamet blir bättre. Och jag sa, nej, ni kan sitta här och hoppas hur många gånger som helst. Mm. Och så kan jag åka härifrån och så kan ni säga så här, men nu har ju Maria varit här och då har vi ju bestämt så nu kan vi hoppas på att det blir bättre. Det kommer inte bli det, utan det blir bara bättre om vi gör det.
Mm.
Och det gäller ju även oss själva.
Verkligen.
Och det är mycket också det här med ansvarskapitlet jag sa. Mm. Det är säkert förra gången jag säger det igen, men just det att vi kan inte göra någonting åt det som händer i livet. Det enda vi kan göra någonting åt och välja är ju hur vi hanterar det.
Ja.
Vilket inte betyder att vi inte ska ledsna och allt det där, men det är viktigt. Mm. Och ju starkare vi är, tänker jag, desto bättre klarar vi av det.
Mm. Har det verkligen med hur starka vi är att göra? Eller har det med vilken inställning man har att göra?
Ja, det är väl inställning. Jag tänker, för mig är det så i alla fall att ju starkare jag är, desto lättare har jag att hitta den positiva inställningen. Ju starkare jag är, både fysiskt och mentalt, desto lättare har jag att hitta positiviteten till exempel. För det är lättare att hitta det andra om jag inte är det.
Mm.
För mig har det varit så i alla fall.
Ja, men jag tänker bara på det här när vi pratar om intellektuella kommentarer, myter om sorg och allting, när man får höra att så här, du är så stark, hade det hänt mig hade jag inte klarat av det och liksom sådana saker, att jag tänker att det nog kanske inte handlar så mycket om man är stark eller inte, utan just att man har bestämt
på det viset.
Ja, att man har bestämt sig mer och om man ska prata utifrån att det ska vara starkt, så handlar det väl i så fall om att man ska stärka sig själv genom att exempelvis göra en hälsokur för att stärka upp kroppen, eller att man utbildar sig ännu mer, läser någonting för att stärka upp.
Det är ju på det viset jag menar, men det var bra att du frågade, för då blir det lite tydligare. Jag menar ju inte den typen av du som är så stark och så, utan jag menar just att stärka mig själv.
Ja, exakt.
Ja. Det är lite exakt. Det var bra att du sa till. Så det blev lite tydligare. Nej, men det är skönt att stärka sig själv.
Mm, det är det faktiskt. Ja. Jag gör ju också det. Herregud, jag är så inne i anknytningsmönster just nu. Jag blir lite manisk. Alltså det är väl både en styrka och en nackdel ibland. Så. Men det är kul när man hittar något som man tycker är kul.
Ja, det är klart.
Mm. Men jag tänker att ska vi prata lite om, vad sa vi?
Ja, men alltså vi vår podd, det är ju samtal mellan dig och mig, men det är klart att vår gemensamma faktor, eller att vi började göra detta överhuvudtaget tillsammans, är ju på grund av, eller tack vare, att vi har gått sorgbearbetningen båda två, att vi jobbar med det. Och jag tänker på det, jag har säkert sagt det så många gånger, men jag tänkte flera gånger den här senaste veckan, jag har avslutat två klienter den här veckan, jag blir så fascinerad över den här metoden.
Mm.
Som jag säkert också har sagt att i början, alltså när man börjar prata om myter om sorg och intellektuella kommentarer, jag nästan var ju lite irriterad, för jag tyckte det var så fyrkantigt och lite såhär, det här kan väl inte hjälpa, vad är det här för någonting? Men det gör ju verkligen det. Så vi pratar om vi skulle landa där lite idag, i början på sorgbearbetningen, just det här med myter om sorg och intellektuella kommentarer. Mm. Hur ska vi förklara det då?
Ja, men jag tänker, du har ju en bok med dig.
Mm.
Jag har nog aldrig hittat så mycket bra böcker som jag har gjort sen jag lärde känna dig. För du har en ny bok varje gång. Och ja, de är så fantastiska allihopa faktiskt.
Nej, men jag läser en bok. Så jag har inte läst färdigt den här, ska jag säga. Så jag kan inte säga någonting om hur den slutar eller så. Så jag kan inte säga något om den så. Men den heter En ensam plats. Och är skriven av en kvinna som heter Kristina Sandberg. Och Kristina Sandberg, hon har skrivit den här boken. Alltså det är en självbiografisk bok. Om hennes upplevelser, tankar och känslor. Kring när hon fick bröstcancer.
Mm.
Eller hennes pappa dog och sen fick hon bröstcancer precis strax efter det. Och den är skriven 2021, så det är ju väldigt tidigt.
Mm.
Och den heter som sagt var En ensam plats.
Mm.
Och jag tänkte lite på det när jag såg titeln och sen när jag läste på baksidan vad det skulle handla om. Så började jag själv fundera på det här. En ensam plats just när vi befinner oss mitt i kris och mitt i sorgen. Att just de här intellektuella kommentarerna till exempel och myterna om sorg kan göra att man kan känna sig ganska ensam.
Ja.
Till exempel som jag fick höra när Jonathan föddes. Och en ganska lång tid efter det, när jag ju naturligtvis sörjde det friska barnet jag inte fick. Jag sörjde att livet inte blev som jag hade tänkt mig. Och massa andra saker också, mig själv och sådär. Men det jag fick höra var ju det här, åh vilken tur att han har fått dig som mamma, du som är så stark. Och vilken tur att det här är ditt andra barn, du har ju i alla fall ett friskt barn och allt det där. Och det var ju absolut ingen som menade något illa. Men det gjorde ju att jag faktiskt, precis som hennes titel här, att man kände sig på en väldigt ensam plats.
Mm.
För det var liksom ingen som förstod.
Nej. Jag minns jätteväl när det hade gått typ 3 månader. Alltså det var precis innan vi fick svaret från obduktion. Så vi hade inte ens fått svar på det. Men då vet jag att vi satt och åt mat och att det var lite familj på plats och så här. Och då fick jag höra från en liksom familjemedlem att du, jag tror att du har fastnat i sorgen, Helena.
Ja.
För att vi andra mår ju så mycket bättre än vad du gör.
Visst.
Och jag kände bara så här, för det första, hur kan alla ni känna att ni mår bättre?
Mm.
Vi har inte ens fått svar från obduktionen.
Nej.
Och hur kan jag ha fastnat i sorgen när det gäller min egna dotter?
Mm.
Jag kunde liksom inte förstå det.
Nej.
Men det som var grunden till det var ju att vi hade fått en folder. Och i den foldern så stod det, känns det inte bättre efter 3 månader?
Ja, just det.
Då behöver du söka hjälp hos en psykolog. Mm. Så att du inte fastnar i sorgen.
Precis.
Så det var ju bara det de greppade om. Så det var ju inget illa ment. Men det gjorde med mig gjorde ju att jag blev helt bortplockad. Alltså det var som att de lyfte bort mig ifrån hela liksom den här gemenskapen om att man ska sörja tillsammans till att jag var helt själv. Jag var den enda som sörjde då helt plötsligt och hade fastnat i sorgen.
Ja,
medan de andra hade redan börjat må bättre.
Mm, exakt. Nej, det kan göra att man känner sig väldigt ensam.
Mm.
För helt plötsligt så väldigt snabbt så befinner man sig på ett ställe där man inte har valt att vara.
Nej.
Och man vet inte hur man ska hantera. Men jag tänkte jag skulle läsa lite ur hennes bok här. Jag har ju 3 tumörer. Och jag vet inte hur tumörer sprids, skriver hon här. Jag orkar inte veta. Och hur många gånger hände följande i samtal under den här fasansfulla september? Jag säger, jag har 3 tumörer. 2 små och 1 stor tumör. Ja, men vad bra. Då är de ju bara små tumörer. Och du är ju så ung och du är så stark så det går nog vägen. Nej, men alltså jag har 1 stor tumör och 2 små. Och de måste ta bort hela bröstet och ge cellgift direkt. Ofta är det mer aggressivt ju yngre man är och kan vara lindrigare om man får diagnostiseringen högre upp i åren. Jag kommer att tappa allt hår. Det var faktiskt det första doktorn informerade mig om. Ja, men det gick väldigt bra för min mamma och hon var över 70 när hon fick det. Och hon behövde bara stråla, så det kanske du också bara behöver göra. Nej, men alltså jag har 1 stor tumör och 2 små. De måste ta bort hela bröstet. Det är en aggressiv sort och de har sagt att de troligen inte kan göra en direkt rekonstruktion. Och de måste minska tumören innan de kan operera för att garantera att cytostatikan är effektiv. Sen blir det operation och strålning och antihormonell behandling. Men det är ju inte säkert att du tappar håret, för det gjorde ju inte min mamma. Åh. Alltså jag vet hur svårt det är att säga rätt saker. Men det är också förbannat svårt att vara förstående när man själv är i skenande kris. Nästan från en dag till en annan så förlorar jag min förmåga att göra mig förstådd. Jag arbetar med språket, med berättande, med ord. Och nästan vad jag än berättar får jag tillbaka i en form som gör att jag tvivlar starkt på att det jag just har sagt kan ha nått fram. Säger jag i själva verket något annat? Eller hör omgivningen det de vill höra, för de orkar inte annat. Kan inte mina medmänniskor bara orka vara där, in till mig, i den här ovissheten? Kan jag inte få slippa korrigera de som vet så väl, säkert av aningslös omtanke? Men kan jag inte få slippa upprepa, väldigt trött?
Mm.
Jag tycker det beskriver så fint, eller hur?
Det gör det verkligen.
Mm.
Och det är ju verkligen så som det står i boken. Att man berättar vad det är, men ändå så kommer de här goda råden eller lösningar eller då intellektuella kommentarer.
Precis.
Och så ska man behöva förklara sig igen. Och igen. Och igen.
Ja.
Och så kan det inte bara få vara så.
Ja, och jag tycker den här meningen när hon skriver så här, att hon kände det som att från en dag till den andra så tappar hon förmågan att göra sig förstådd.
Mm.
Och det är just det där, när man hamnar i just den här typen av sorg eller kris, eller det är ju samma sak eller sådär.
Mm.
Just att man vet inte längre,
Nej.
Eller hur? Och
Nej.
Det är som att ingen hör vad jag säger.
Nej.
Och när ingen hör vad jag säger och när man märker att jag inte kan göra mig förstådd, då blir det ju också att då lever vi ju upp till de här intellektuella kommentarerna. Mm. Du som är så stark.
Ja.
Och då blir jag jättestark. Mm. Och så glömmer jag bort mitt smärtande hjärta.
Mm.
Och så stänger jag det. Och så blir jag den här starka personen. Eller hur?
Mm. Ja. Jag vet faktiskt inte hur många gånger jag har sagt innan jag ska berätta någonting. Om någon har frågat mig hur jag mår eller sådär. Mm. Då har jag liksom sagt innan att jag ska berätta hur jag mår. Men det enda jag behöver nu det är att du lyssnar på mig, bekräftar det jag säger och ger mig en kram.
Mm.
Så inga goda råd.
Nej.
Inget att lösa eller fixa.
Mm.
Utan bara lyssna och bekräfta mig.
Ja,
och ge mig en kram.
Och det är jättefint att också hjälpa den andra. Liksom. För återigen, och det har vi sagt hur många gånger som helst. Det är ingen som menar någonting illa. För vi vet inte hur vi ska göra. Men att hjälpa varandra där.
Mm.
Jag träffade en klient idag som hade varit iväg på en grej i fredags. Så hon hade träffat, jag behöver inte gå in på vad det var. Men hon hade i alla fall träffat en ganska ung kvinna. Och den här kvinnan var i djup sorg.
Mm.
Och hon berättade att hon hade haft liksom hela det hon har lärt sig hittills i sorgbearbetning hade hon med sig. För hon blev lite nervös hur hon skulle bemöta den här kvinnan.
Mm.
Men så hade hon gett henne en lång kram. Och den här kvinnan hade gråtit så mycket så hon hade själv blivit så här helt blöt på kinden. Men så hade hon sagt till henne, jag vet faktiskt inte vad jag ska säga.
Wow.
Men jag tänker på dig. Och det var så fint. Hon liksom verkligen hade reflekterat över det. Att hon inte gav henne så här, de här råden som hon hade gjort tidigare säkert. Att du ska se att det blir bättre snart. Ge det bara ett halvår så ska du se att det känns bättre. Och allt det här som vi brukar säga.
Mm.
Så hon tog det som ett delprov, sa hon. Det var lite roligt. Jag klarade ett delprov. Jag var okej. Okay. Ja.
Vad fint.
Ja, det är jättekul. Det är så roligt tycker jag när klienter kommer och berättar så här små historier som händer under tiden. Liksom.
Ja, fint.
Ja, det är det.
Mm. Det jag tycker är så intressant är att även om jag har sagt innan exakt vad jag behöver innan jag ens berättar så ser man ändå hur svårt det är för motparten att inte bara börja komma med goda råd.
Ja, visst.
Intellektuella kommentarer eller lösa.
Ja,
alltså det är så inpräntat i oss att vi ska göra det. Så att det är nästan så att det blir som en groda i munnen. Alltså man bara måste säga det.
Ja, men precis. Visst är det så. Men det är ju som jag brukar säga också. Alla vi som går sorgbearbetning och förhoppningsvis också ni som lyssnar blir ju någonstans lite ambassadörer för hur vi kan möta varandra i sorg och kris.
Ja.
Och tänka på oss själva som det här stora hjärtanet.
Mm.
Med två jättestora öron och en väldigt, väldigt liten mun.
Mm.
Och just det här att finna en styrka i det att vi behöver inte säga så mycket.
Nej.
Vi behöver bara lyssna. Det räcker så långt.
Ja, alltså det är så kraftfullt. Och jag har liksom aldrig någonsin reflekterat över det innan sorgbearbetningen.
Nej,
hur det kraftfullt det är.
Mm, det är det verkligen.
Ja,
mm.
Det är väldigt fint.
Ja, det är det. Mm. Och bara gå omkring och tänka på sig som ett stort hjärta med stora öron. Det är också väldigt fint.
Vet du vad jag ofta tänker på? Jag vet ett samtal du och jag hade. Det är länge sedan nu.
Mm.
Men då hade du varit och pratat med din person.
Mm.
Och då hade den personen sagt att Maria, du behöver inte alltid gå upp på scenen.
Mm. Och du behöver inte gå upp på alla scener.
Nej, precis. Och jag har det liksom inpräntat i mitt huvud lite. På samma sätt som att jag alltid tänker att så här, det ska komma något bra ur det här.
Mm.
Så har jag också så här, du behöver inte alltid gå upp på scenen, Helena.
Mm.
Och det är lite en sån grej som man skulle kunna också referera till det.
Ja.
Att man behöver inte alltid ta ordet eller ta scenen när någon öppnar sig. Utan man kan också backa och bara sitta och lyssna.
Ja.
Som en liksom, ja, men, åskådare på en teater eller en film.
Ja, men visst är det så.
Ja.
Den här kommentaren kom ju ur att jag upplevde att jag ibland, ska säga. Nej, men att jag också kunde känna att jag råkade lite illa ut för att jag liksom la mig i saker som jag kanske inte behövde alltid. Och det var då han sa till mig så här, du behöver inte gå upp på alla scener, Maria.
Nej.
Och det blev så starkt för mig.
Mm.
För jag sa till honom innan han sa det, så sa jag så här, nej, men jag måste helt enkelt lära mig att vara tyst.
Ja, just det.
Och då sa han, nej, du behöver inte lära dig att vara tyst, men du ska lära dig vilka scener behöver du kliva upp på.
Mm.
Jag använder den metaforen väldigt mycket när jag jobbar själv nu. För den är stark, den är bra. Det är som du säger, ibland behöver vi inte göra någonting. Och jag brukar ibland säga också så här, just det här, behöver det här sägas?
Mm.
Och om svaret blir ja, då kan man också fråga sig, behöver det sägas nu?
Mm.
Eller ska jag vänta?
Ja.
Men ibland blir faktiskt svaret, behöver det här sägas? Nej, Nej. Det behöver inte sägas.
Jag lyssnar på rätt mycket poddar. Och då var det en podd jag lyssnade på. Jag minns inte vilken nu, men det är två kvinnor som pratar i alla fall. Och då var det att den ena kvinnan, hon sa exakt vad hon tyckte och tänkte liksom hela tiden. Och så hade hon gått då i lite terapi. Och då hade hennes terapeut sagt att du vet väl om att man inte alltid behöver säga allt man tycker och tänker.
Mm.
Och hon hade känt så här bara, va? Behöver jag inte det? Alltså det blev så lite mindblowing för henne. Att hon bara så insåg att, herregud, jag behöver ju inte det.
Precis.
Hon hade aldrig tänkt ur den synvinkeln ens att hon inte behöver. Och det försöker jag ha med mig exakt just nu i mitt liv. Mm. För att jag är i en del i mitt liv där jag vill prata. Och reda ut saker och ting.
Nu är vi på det där, reda ut.
Exakt. Och då nu så har jag backat. Mm. Det är bara två dagar jag har backat.
Ja.
Mm. Men jag har väldigt svårt med balansen om att vara trevlig.
Mm.
Och bara vara en vardag när det är ett skav.
Mm.
Oj vad jag måste kämpa med det ska jag säga.
Ja.
För hos mig så känns det helt avigt att inte få ta upp det där skavet. Mm. Tills att man har pratat om det. Och man på något sätt känner att man har förstått varandra. Man behöver inte vara överens eller tycka lika, men att man har förstått varandra.
Mm.
Och jag kommer aldrig dit i detta skavet.
Nej.
Men så nu så har jag backat, men då, ja, då har jag svårt som sagt att vara också trevlig, märker jag. Och inte så att jag är otrevlig på det sättet, men nu då blir jag tyst istället. Mm. Så jag säger ingenting alls.
Nej.
Och har till och med svårt att, alltså på tilltal, typ, svara.
Mm.
Så det är en övning jag har just nu.
Så din övning består av att liksom din livsscen behöver styckas upp lite, eller hur?
Exakt.
Så där du har inte tillgång till hela din scen.
Nej, precis.
Ungefär så.
Mm. Nej, så att ja, det är en övning på alla plan hela tiden.
Mm. Så är väl livet, tänker jag.
Ja, det är
eller
det.
Hur?
Mm.
Att det är en träning hela tiden.
Ja.
Pratade med min klient som var här innan dig, just det där att man lever sitt liv ganska, kanske omedveten om hur man är. Och sen så kanske man kommer till en punkt där man vill skapa en medvetenhet. Och sen handlar det om att skaffa sig kunskaper om hur ska jag förvalta det här. Och vad vill jag göra någonting åt eller vad vill jag förändra.
Mm.
Och sen också börja träna på det. För det är ju en träning liksom.
Mm.
Men sen räcker det ju oftast inte med det. Sen behöver vi också leva det.
Mm.
Alltså att använda det som ett livsverktyg i vardagen. Att det inte bara sådär. Sen kommer vi ju alltid var undantag i livet där man liksom inte orkar hålla i de här verktygen. Men att träna på det, det är ganska härligt.
Ja, och mitt skav i det här är ju just det här med intellektuella kommentarer.
Mm.
För jag har ju uttryckt så många gånger vad jag behöver. Och så får jag bara intellektuella kommentarer tillbaka. Mm. Och jag liksom går i taket till slut för att man bara blir så trött. Att förstår du inte vad det är jag säger?
Mm.
Och på ett sätt så blir jag ju också skadad då. Av den här personen.
Mm.
Och det är det som gör att det är så svårt nu att bara vara trevlig tillbaka. Och låtsas som att det regnar. Inte reda ut skavet. Och det är lite det vi pratar om i sorgbearbetning. Det här med att man får bearbeta en relation. Oavsett om personen lever eller dör. Förlåta och förnya relationen. Och acceptera att det är som det är.
Mm, precis.
Mm.
Uppnå känslomässig läkning.
Ja.
Men jag tänker på den här boken, titeln på den här boken, En ensam plats. Så att jag tycker att det är viktigt att skicka med också just att när vi möter varandra, vänner eller familjemedlemmar, att vi också kan ha med oss att det är väldigt, eller kan vara väldigt ensamt att befinna sig där mitt i en sorg. Och även om vi kanske sörjer samma sak, kanske en familjemedlems bortgång eller död, eller om det är en sjukdom eller vad det nu är. Alltså, vi är på samma ställe men att vi också sörjer så olika.
Ja.
Och att det, även om vi är tillsammans så kan det ändå kännas väldigt ensamt.
Mm.
Och att möta varandra i det.
Mm.
Hur känns det? Känner du dig ensam? Man kan till och med ställa den frågan.
Mm. Det var en av anledningarna till varför jag blev offentlig från första början.
Ja.
Det var ju för att jag kände mig så ensam.
Ja.
Jag försökte prata med mina vänner, jag försökte prata med familj, men nej, jag var bara så ensam.
Mm. Och det kanske också är det där att den där rädslan över att inte göra rätt.
Mm.
Alltså om man tänker i ditt fall då, Helena. Rädslan över att inte göra rätt. Hur pratar man till en person, till en kvinna, till en man som har förlorat sitt barn?
Ja.
På det sättet också som ni förlorade i Solde. Rädslan över att göra fel. jag kanske säger någonting som gör det värre. Eller så är man rädd för sina egna känslor med sin egen ångest och man vet inte. Så att just alla de där sakerna, men att landa i att det gör ingenting om det blir fel.
Nej.
Det viktigaste är att vi vågar närma oss, tror jag.
Ja.
Men just att komma ihåg det, att det kan vara otroligt ensamt. Att hamna på en plats i livet som vi aldrig trodde att vi skulle hamna i.
Nej.
Och vi kunde inte förbereda oss. Hur mycket vi än trodde på det, så kunde vi inte göra det.
Nej.
Och att det kan vara väldigt ensamt.
Mm. Ja, och även om man lever i relation så är det ju oftast rätt ensamt just av den anledningen att man sörjer så himla olika.
Mm.
Alltså det fick ju du säga till mig och Erik så många gånger att jag tyckte det var så konstigt att inte vi kunde mötas i sorgen. Mm. Och han tyckte inte att det var konstigt.
Nej.
För att vi sörjde olika. Och jag vet ju idag att jag har ett anknytningsmönster som kallas för ambivalent. Mm. Vilket gör att jag gärna vill ha ett vänskap och närhet och tillsammans.
Mm.
Medan han har ett undvikande och då vill han göra saker själv.
Mm.
Så där, vi kunde inte mötas i det. Och det förstärktes ju också väldigt mycket i sorgen.
Mm.
Och det sa ju du många, många gånger till mig i alla fall, att inte söka bekräftelsen hos honom just nu. För att det är svårt att finnas för varandra. Dels när man själv bär sorg, men också när den man älskar bär sorg.
Mm.
Och vi hade ju båda.
Mm. Och man kanske inte förstår allting heller.
Nej.
Man kanske inte förstår den här ilskan som pyser fram eller vad det nu är, hur man nu beter sig. Liksom. Man kan ju också, det finns ju många energifrigörande beteenden, att man börjar bete sig på olika sätt och man förstår inte. Men man har med sig det. En ensam plats, det var en väldigt fin boktitel på hennes självbiografi.
Mm, vi lägger ut den.
Det gör vi.
Ja, det gör vi. Mm.
Har du något annat som du vill dela med dig den här veckan, höll jag på att säga? Vi släpper ju varannan vecka nu.
Mm. Men under en period nu så har jag inte gjort någon bearbetning och jag har inte läst i sorgbearbetningsboken och nu har jag lite börjat med det igen.
Mm.
Och jag märker att det direkt gör en skillnad för mig, att jag tappade bort mig lite i just det här med att försöka förstå varandra och inte bli förstådd och inte få det man vill alla gånger, alltså så. Så jag försöker backa nu och inte vara på scenen.
Mm.
Inte försöka reda ut och inte försöka förstå allting.
Mm.
Jättesvårt tycker jag. För det ligger mig så väldigt enkelt till att vilja försöka förstå till den stora grad att jag inte ens existerar själv längre.
Nej.
Men jag förundras nog varje gång egentligen hur stor skillnad det gör.
Mm.
Så jag vet att jag har sagt det innan med. Till alla de som har gjort sorgbearbetning, som bara gör en bearbetning och sen så fortsätter man inte. Alltså det blir en stor effekt att göra det först, men det är ju när man fortsätter och använder det som ett verktyg.
Precis.
Det är ju då det händer den här stora magin egentligen.
Mm. Mm.
Jag älskar min bok i sorgbearbetning. Ja,
precis. Och jag, som jag brukar säga, så jag läser den en gång per år från perm till perm när jag är på semester. Jag ska ju åka på semester nästa vecka så jag vill läsa den då igen.
Ja.
Nej, jag pratade med en klient innan idag också som har gått sorgbearbetning för ett år sedan ungefär. Och som kommer tillbaka nu för lite andra saker hon vill jobba med.
Mm.
Men då pratade vi just om det, att damma av boken igen. För hon hade liksom inte riktigt med sig den. Men när vi pratade om det så var hon så här, just det, ja, men det, jag ska hem. Och nej, men jag måste hem och läsa det där och göra det.
Mm. Ja, jag får väl avsluta med att säga tack igen Maria för att du skrev till mig på Messenger.
Det som jag inte brukar göra annars, men då gjorde jag det. Jag är också jätteglad för det och tacksam. Ja. Och så får vi avsluta nu, tänker jag.
Ja, du ska väl gå och packa dina väskor så du kan åka till varmare breddgrader.
Ja, jag ska faktiskt göra det. Jag ska börja, ha lagt ut mina, jag brukar göra det så här dagen innan, men vi har lite för oss. Jag ska åka till Skåne imorgon och jobba och på fredag ska jag fixa lite. Och sen ska vi till Stockholm i helgen faktiskt. Mm. För min mans yngsta dotter fyller 20. Så vi ska gratulera henne.
Ja.
På lördag kväll i Stockholm tänkte vi. Och sen åker vi måndag. Så att, jag ska packa lite.
Ja. Och när detta avsnittet släpps så är du utomlands, va?
Ja.
Ja.
Det. Jag ska åka till Portugal.
Härligt. Ja. Men då får jag tacka för den här lilla stunden.
Ja, detsamma.
Mm.
Hej då.
Hej då.